Här börjar Den svarta tulpanen, volym 1, av Alexander Dumas, inläst för Saga Egmont 2016 av Thomas Bay.
Den svarta tulpanen, kapitel 1. Ett tacksamt folk. Den 20 augusti 1672 var de sju förenade provinsernas huvudstad Haag. Denna så livliga, snygga, koketta och alltid helgdagsprydda stad med sin lummiga park, sina de gotiska husen överskuggande stora träd, sina kanaler som avspeglar kyrktornens nästan orientaliska kupoler, vittne till det rörligaste liv. Alla dess pulsådror svällde av en svart och röd bölja av brådskande, flämtande och upphetsade medborgare, som med kniven i bältet, musköten på axeln eller käppen i handen skyndade till det fruktansvärda fängelset Bittenhof, vars gallerfönster man ännu idag kan se, och där då Cornelis de Witt, broder till före detta rådspensionären, statssekreteraren, av Holland, på grund av en mot honom av kirurgen Tickelär riktad anklagelse för mord, satt instängd. Om inte denna tids historia, och i synnerhet det årets med vars senare hälft vi börjar vår berättelse, vore på ett så oupplösligt sätt förenad med de tvenne namnen vi nyss nämnt, skulle må hända de korta upplysningar vi går att meddela kunna synas överflödiga. Men vi vilja på förhand underrätta läsaren, denna vår gamla vän, åt vilken vi alltid på första sidan utlova en nöjsam läsning. Ett löfte som vi sedan under fortsättningen av arbetet mer eller mindre väl uppfylla, att dessa upplysningar är lika nödvändiga för att förtydliga vår berättelse som för att kunna riktigt uppfatta den stora politiska tilldragelse i vilken denna berättelse inramas. Cornelis de Witt, inspektör över landets fördämningar, före detta borgmästare i sin födelsestad Dordrecht och debuterad vid de nederländska generalstaterna, var 49 år gammal då holländarna, trötta på det republikanska styrelsesättet, så som rådspensionären Johan de Witt ville ha det, intogs av häftig åtro efter ståthållarskapet, vilket genom det så kallade eviga ediktet som Johan de Witt förmått dem att antaga, hade för alltid avskaffats i Holland. Liksom det är sällsynt att inte folkmeningen i sina nyckfulla omkastningar förväxlar personer och principer, så såg även här folket bakom republiken de båda bröderna de Witts stränga ansikten, dessa Hollands romare, vilka orubbligt tillgivna en frihet utan självsvåld och ett välstånd utan lyx inte nedlät sig till att smickra nationalfåfängan. Samma folk såg även bakom ståthållarskapet den unge Wilhelm av Oranien med sitt allvarliga och överlagda väsen, av sina samtida kallad den tystlåtne. Ett namn som sedan har övergått till eftervärlden. De båda bröderna de Witt ansåg sig börja ta all hänsyn till Ludvig den 14, vars moraliska inflytande över hela Europa, så som de väl insåg, var i tillväxande och vars materiella inflytande Holland hade fått erfara genom det framgångsrika fälttåget vid Ren. Detta underbara fälttåg, illustrerat av romanhjälten greve de Guiche och besjunget av Boileau, som på 3 månader hade nästan till intet gjort de förenade provinsernas makt. Ludvig den 14 hade länge varit fientligt stämd mot Holland, som gjorde sitt bästa för att förolämpa och förlöjliga honom, dock nästan alltid genom de fransmän som hade tagit sin tillflykt till Holland. Nationalhögmodet gjorde honom till republikens Mitridates. Bröderna de Witt hade således att kämpa mot den dubbla ovilja som följer av ett envist och mäktigt motstånd mot nationens tycke och av den naturliga tröttheten hos varje besegrat folk då det genom en annan statschef hoppas att kunna bli räddat från undergång och vanära. Denna andra statschef, färdig vilket ögonblick som helst att uppträda på skådebanan, färdig att mäta sig med Ludvig den 14, hur gigantisk än denna konungsmakt hotar.